Podplay.
Säg vad är de nu, vad är de? Är förbi, de kan inte se dem. Alla de som inte trodde på mig, ah shit. Bro, vad är de nu, vad är de? Fucking nej, de ska inte se dem.
Hur hanterar man en partner som är narcissistisk och duktig på att prata och manipulera?
Jag vet, det är massor som har liksom narcissistiska föräldrar som aldrig kan säga förlåt.
Vart går gränsen för att en partner är för kontrollerande och svartsjuk?
Hur tycker du att man gör slut med en vän på ett bra sätt?
Jag är inte intresserad av att ha dig som en transportsträcka till Zlatan. Jag pratar för att vara trevlig med dig.
Hur kan man föreställa sig vara mer självsäker än vad man är när man till exempel är nervös?
Vet du, när du säger så här så jag får en ganska dålig magkänsla.
Ey, kolla mig, jag har bara bags när ni andra jagar fame. Ey, yeah, kolla mig, sparka ner dörren, change the game. Säg, vad är de nu, vad är de?
Vi la ju upp att du skulle komma hit. Ah. Ja, och du fick in jättemycket bra frågor. Ah. En lyssnarfråga är: hur kan man föreställa sig vara mer självsäker än vad man är när man till exempel är nervös?
Alltså, ett bra knep för att minska nervositeten, det är faktiskt att jaspa. Alltid när jag berättar det så vill man jaspa, så det är helt okej. Okay. Om ni hade, gud vad jobbigt det blev det.
Nu känner jag,
Okej. Så det är i princip helt omöjligt för kroppen att spänna sig när man jaspar. Du ska inte göra det inför dem du pratar med. Men du ska gärna gå in liksom i något badrum och ha jaspmaraton för att lugna ner dig. Och sen så är det jättebra, som jag sa tidigare, att man går ner i ton i slutet av meningarna och säger det här är viktigt istället för det här är viktigt. Och sen att man pratar i säkra påståenden. Och det är istället för att säga varför jag tycker att det här är bra. Som när ni ska pitcha in någonting i ett storbolag om content liksom. Så ska ni inte säga varför jag tycker att det här är bra. Tycker, det är subjektivt. Det är bara du som tycker det. Säkra påståenden är att säga varför det här är bra är. Så. Mm. Så nästan alla som blir lyssnade på, de säger så här är det. Istället för jag känner att det är så här. Så det. Då ökar du din trovärdighet med 42%.
Oj!
Så att det är ju skitbra. Man har gjort studier på det när man har låtit folk gå ut och säga åt folk saker. Som så här, men skulle du kunna tänka dig att ta upp det där? Då gjorde ingen det. Men så att ta upp det där, då folk bara, okej. Okay. Och vet liksom inte, vad var det som hände?
Bästa tipset då, hur vi säger att jag ska gå in i ett rum. Det var jättemånga som skrev att de har problem med att typ presentera saker och ting, hålla tal, prata framför folk. Hur visar man sig självsäker?
Ha ögonkontakt med precis alla i sammanhanget. Nu snackade vi om strålskadade. Det finns en presentationsskada och det är att folk bara tittar på liksom chefen i rummet. Och chefen tycker det är lite awkward. För har man ögonkontakt med en person, ni kan ha hur mycket ögonkontakt som helst, men har man med en person mer än 10 sekunder, då är det typ, ska vi hångla eller ska vi bråka? För du ser, du tittar ju bort
nu
lite grann.
Ja, nu tittar jag bort. Jag kan tänka mig hångla lite.
Men du ser, man blir så här, hela tiden så tittar man bort lite. Så därför är det inte bra om du skickar signalet till chefen, ska vi hångla eller bråka?
Nej, det är sant.
Utan titta på alla i sammanhanget och också att man inte börjar med den här pinnen i röven-presentationen där man säger, jag heter Elaine Eksvärd, jag jobbar på Snacka snyggt, vi är 12 anställda, retorikbyrån står på 2 ben. Alltså där har folk redan zoomat ut. Utan när man, om man börjar med någonting intressant, typ, ja men när jag växte upp så, och kopplar det till det där professionella. Och sen så, att man inte pillar sig i håret. Långa tjejer brukar göra sig själv kortare. Och så här, göra sig själv lite mindre. Utan att man har pondus och har rak rygg och tittar på alla och har ett öppet kroppsspråk. Så.
Ja, var det inte
ja.
Har inte du, det vill jag få så här flashbacks från är det inte att man ska visa handflatorna?
Jo.
Det här precis, har du sagt.
Ja, inte så, så att du håller upp dem stopp. Nej. Utan mer, det bästa du kan göra det är att se hur pratar du med familj och vänner. Och som ni pratar här i podden, ni är väldigt chillade med pondus. Och så det tycker jag man ska kopiera det när man står inför folk och pratar också. Det är skitbra.
Jag fick också lära mig på en utbildning en gång att man inte ska dra sig i kläderna, inte rätta till kläderna för mycket. Att en person som gör det upplevs nervös.
Eller håret.
Ja, eller håret.
Och också det här, om det finns en spegel i rummet, mm. att man inte säger kolla på sig själv hela tiden och bara ligger håret bra, ser bra ut. För det ser lite splittat.
Men att det sänder typ lite signal att man ska kolla mer på det än att lyssna på vad man... Eller?
Ja, alltså du ska ju se folk i ögonen. Mm. Och i digitala möten så ska man gärna ha 80% ögonkontakt med kameran. Så man kan göra en sån här post-it-lapp med en smiley på bredvid kameran som man kommer ihåg. När jag pratar ska jag kolla in där och sen kolla ner i ansiktena och bara säga, ja men Anders, jag ser att du nickar. För jag tror att du kan relatera. Och så tittar man upp i kameran igen.
Ja, det tycker jag är svårt med Zoom. Var fan man ska kolla honom. Alltså, man tittar ju på personen i... Men man bara, nu kollar, jag kollar inte den
personen. Ja, men det ser ju ut som att man kollar ner.
Mm, exakt.
Gör inte det. Nej. Eller gör det när ni lyssnar, det är okej. Men, och sen så kollar ju väldigt många på sig själva. Mm. Och använder Zoom som en spegel. Och bara, det ser bra ut.
Ser man det?
Ja.
Man gör det.
Men vadå, har du inte varit på något Zoom där man är många? Och så ser man liksom de som inte är i... Alltså inte i fokus, alltså inte de som pratar. Då sitter de ju och kollar på sig själva.
Men det är väl också typ att när man står till exempel och ska presentera, att man inte ska stå med benen i
kors.
Jag vill härifrån läge.
Just det, shit, du har verkligen läst på.
Ja.
Vad är det?
Jag behöver inte ge mig er mina böcker. Men det är, om man har fötterna och kroppsspråket riktat mot utgången, då är det så här, då vill man gå. Ofta ser man på en dejt, vi har inte snackat dejtretorik.
Vi kommer dit.
Ja, men vad bra. Men det, då ser man liksom, om en dejt är uttråkad, då har man liksom knäna pekar åt hållet ifrån dig. Så två stycken som är intresserade, de har knäna pekar mot varandra, man sitter bredvid varandra i en sån här fransk sittning. Då är man intresserad. Om personen har knäna ifrån dig och kroppen lite ifrån dig, då är det så här, då vill den bort, då måste du liksom steppa upp ditt snack.
Fan vad intressant, det här ska jag...
Oh my god.
Där lägger jag, noterar jag.
Men jag kan berätta en sak om jobbsök bara.
Ja, kör.
När du söker jobb, fundera på vilken bild du skickar. Skicka bilden till några kompisar, några äldre kompisar som är liksom målgruppen av dem du ska jobba hos. Och sen så skicka alltid en video. Alltid en video där du liksom bara, hej, jag heter Diana, jag vill verkligen jobba hos er på, och så säger du företagsnamnet och varför jag vill det, är det där, jag hoppas verkligen, jag tänkte bara skicka ett personligt brev och en bild, men jag tycker inte att det gör personligheten rättvisa, det är ganska tråkigt att läsa personliga brev, så ni får en personlig video istället.
Smart.
Min social media manager hörde mig ge det tipset i en intervju. Så i sista stund så skickade hon video. Och jag hade tänkt lägga undan hennes CV. Ja, för jag fick så här fördomar. Snygg tjej, kolla hennes flöde. Alltså, jag skäms så mycket. Men arbetsgivare är så fördomsfulla. Och så skickade hon video och hon svor. Hon bara, det är så jävla tråkigt. Så här får hon en video. Jag bara, jag älskar henne. Så här, hon måste jobba här. Och Emma, jag älskar henne.
Emma, vad är Emma jag
snackar med? Emma. Ja. Hon är så grym. Hon är så hypad över att jag är här. Hon bara, oh my god. Oh my god.
Hon är så trevlig.
Hon är världens gulligaste. Och hon skickade en video. Och sen dess har vi krävt att alla gör det.
Ja, men det är alltså make sense.
Man lär känna en person på ett helt annat sätt då.
Men vad tycker vi då om att inte ha bild på CV?
Nej men skit i bilden, för folk är så jävla fördomsfulla.
Fast
för vi har ju en bild, det är som bilder på Tinder. Folk har fan inte koll på vad som är. Okej, nu visade du dig själv och ditt sexpack och du tog en selfie i spegeln.
Ja, alltså, jag tänker också att när jag har jobbat i butik tidigare. Och när vi fick in CV, då kom ju folk ofta in med CV så man fick se dem där. Men det var ändå, även om de kom in med dem, CVn utan bild har vi bara bort direkt.
Ja, nej, men det är inte CV utan film.
Ja, nej, men
folk alltså, skickar inte filmer.
Nej, jag vet, men jag tänker om man, alltså, så här, om man ska gå in i en butik till exempel, vissa går ju fortfarande och lämnar CV:n till folk eller om man mailar dem eller whatever. Så vi var så här, vi vet ju inte om du har varit inne och lämnat och var jättehärlig, så vet vi inte vem det var som hade lämnat den om det inte finns en bild där.
Nej, det är sant. Men då har ju personen kommit dit fysiskt. Det är ju skitbra. Men jag tycker ju Tinder och alla dejtingappar borde uppdatera med filmer, för man lär ju inte känna en person.
Nej,
man kan ju ha, men inte så här långa videos där man typ pratar.
Tror du kanske det beror på vilken bransch också? det absolut, man söker jobb
absolut,
i. För jag kommer ihåg, jag sökte, när jag flyttade hem till Sverige så började jag jobba med ekonomi. Jag jobbade på så här revisionsbyrå. Ah. Och det var ju alltid min dröm att jobba på PVC eller GT. Och jag sökte och sökte och sökte och jag fick inte någon av jobben. Mm. Och då hade jag en bild när jag hade på mig typ en blå skjorta och försökte ändå se lite. Jag såg ändå seriös ut. Det är liksom min LinkedIn-bild. Men jag fick inte någon av jobben. Men när jag tog bort min bild så var det en academic work som anställde för GT. Och så kom jag in där ändå, fast utan...
Ja, det kanske du säger beroende på vad man...
Ja, och SVT, jag fick ju jobb där utan bild. För jag visste liksom, jag är ung tjej. Det är liksom, jag passade inte in i... Det var så här, oj, det här var någonting annorlunda. Mm. Så då tog jag bort den. Så istället för att på sig offerkoftan så är det bättre att vara lite så här strategisk. Mm. Och bara, ska jag ha bild i det här sammanhanget eller ska jag skita i det?
Mm. Vi har ju fått massor med frågor hur man ska tänka när man löneförhandlar och... Jättemånga fler frågor om just kommunikation. Men jag tänker att du har ju pratat om det här som du sa i din podd.
Ja, Snacka snyggt podden.
Exakt, så vi slussar folk dit för de frågorna och går vidare.
Ja, men gör det.
Vi länkar. Vi kan länka i beskrivningen här nedan till din podd. Och kanske något avsnitt där du pratar om det.
Vi har ett avsnitt som heter Så landar du drömlönen.
Ja, men dunder.
Alltså, så att det är ju... Dunder!
Ja.
Så, och drömjobbet då. Alltså vad du vill så gör du slut med en kompis.
Perfekt.
Ja, men då så. Ja. Jag vill ta upp lite frågor som vi har fått här. Jag vill gå in på det här med härskartekniker.
Ja.
Vilka är de vanligaste härskarteknikerna och hur tacklar man dem på bästa sätt?
När man är yngre så brukar härskartekniker på jobbet vara... Jag har jobbat här sedan 34 före Kristus och jag vet. Och man bara, alltså, det är så här, det kommer damm när sådana människor pratar. Det är ju dinosaurier. Ja, man tänker så här, vilket museum rymde du från? Men det kan man inte säga. Och då tycker jag man istället ska säga, jo men jag är fullt medveten om du har jobbat här väldigt länge och jag har jobbat här väldigt kort tid. Men jag hoppas att mina idéer är intressanta ändå. Eller? Så. Mm. Så att man inte, så den härskartekniken kallas för tidsmetoden. Det finns också silent treatment som är tystnadsmetoden. Där folk, man märker att något är fel men de säger inte det. Så man undrar så här, vad har jag gjort någonting? Och en person slutar hälsa. Och då ska man ju gärna säga så att du har märkt att du inte hälsar längre. Jag tänkte bara fråga, hur mår du? Bra, jag mår bra. Och så märker man att du mår inte bra.
Nej.
Och då kan man säga det, men har jag gjort någonting så vill jag gärna ha chans att be om ursäkt. Så det är också vanligt. Sen stereotypmetoden, det är när man förenklar folk till att vara sitt kön, sexualitet. En av mina bästa vänner, Dennis, fick frågan om inredningen. Vad tycker du? Och han sa, han är inte intresserad av inredning. Han bara, jättefin inredning, men varför frågar du mig? Vi känner inte varandra. Och hon bara, du är gay! Så han, men det är ju män som gillar män och kvinnor och kvinnor. Jag vet inte hur gardinerna kommer in i bilden. Så den är också vanlig. Och sen så har vi uteslutningsmetoden. Och det är när man liksom... Ni har säkert suttit på möten och folk tittar, men inte på er. Mm. Som att ni, men du kan ingenting. Du är en influencer.
Mm.
Och så fattar de inte att ni är businesskvinnor. Så att det är väldigt dumt. Så det är därför jag säger presentationsteknik, att man ska kolla på alla så att man inte råkar göra uteslutningsmetoden.
Mm. Mm. Men hur gör man då? Vi säger att du sitter med ett gäng vänner.
Mm.
Och sen, för det har hänt mig flera gånger med folk man kanske inte känner så bra, att de pratar och berättar till kanske två personer.
Ja, så står man där i mitten och
så
bara...
Så har man ingen syl i vädret.
Nej.
Hur gör man då?
Men då tycker jag att man ska ta hjälp av... I uteslutningsmetoden är det svårt att bara titta på mig. Mm. Alltså då dödar man ju stämningen. Men på jobb till exempel, då kan man ju innan mötet säga, du, jag ska ta upp det här. Och den frågan brukar alltid tappas bort. Kan inte du hjälpa mig i mötet? Och bara säg, ta hjälp av Lars... 45 år.
Mm.
Så att man skapar allianser. Mm. Och där tycker jag att dina vänner ska så här bjuda in dig.
Mm.
Ja, men vad tänker du, Diana? Så det är viktigt.
Det är en lyssnare som har frågat här, hur handskas jag med min syster som använder härskartekniker emot mig? Nu vet jag inte vilken. Så.
Men då är det viktigt, då tycker jag att man ska säga så här: vet du, när du säger så här så jag får en ganska dålig magkänsla. Jag vet inte vad du menar när du gör det här, men jag vill bara berätta att det gör ont. Så att man säger inte du är dum, man säger inte du sysslar med härsketekniker, utan man berättar vad personen gör och säger att det inte landar så bra. För det är så här, syskonrelationer är skitsvårt. Det är den längsta relationen vi har i livet. Och ibland behöver man ju liksom bara säga meningar som så här: du, kan inte vi börja om? Jag vet att vi har växt upp ihop, men jag tycker vi har liksom haft lite taggig relation. Ska vi inte sluta med det? Börja om är för övrigt en jättebra mening när man har fastnat i en relation till någon. Och bara, att man säger, kan inte vi börja om? Jag vet inte vad det är, men jag vet att det är någonting. Ska vi börja om?
Bra sånt. Tips.
Yes.
Ja, bra. Jag hade en annan fråga här också som har kommit in. Det är väldigt många som frågar. Du gick igenom frågorna vi har fått på poddens Instagram. När jag kikade igenom snabbt där så var det ganska mycket frågor om narcissism där också. Jag vet inte hur du känner inför att svara på det, men väldigt många frågor liknar: hur hanterar man en partner som är narcissistisk och duktig på att prata och manipulera? Hur hanterar man en sån situation?
Man lämnar en sån person. Man kan inte leva med en narcissist. Alltså, en narcissist är ingenting som man kan hantera. Det är ju psykologer som behöver hantera sådana människor. Narcissister erkänner aldrig att de har fel. Om någonting händer så är det ändå ditt fel. Och återigen, jag tycker man ska tänka, är det här någonting jag vill att mina framtida barn ska leva? Jag vet, det är massor som har liksom narcissistiska föräldrar som aldrig kan säga förlåt eller jag gjorde fel. Och det kan skada en för livet. Så jag tänker att man vill inte ge sina barn det. Det går inte att prata om kulden, för narcissister har ett fel och det är att de kan aldrig erkänna att de har fel. Så att det går inte. Det är i princip en psykologisk skada.
Det går inte att ha en konversation om saken, för att de ser det bara från sin synvinkel liksom.
Ja, alltså om de sparkar dig så är det för att du var ju för nära.
Ja,
ja, jag menar det. Ja. Så du borde flytta bak. Det kan inte göra för.
Och är det en vänskapsrelation att man kanske avslutar den? Fast nu vet jag inte, det är som så partner i det här fallet.
Men det sorgliga är att narcissister vet ju inte att de har fel, för de kan ju inte ta in det. Det är det som är själva sjukdomsbilden. Så att du kommer ju aldrig kunna få dem att förstå. Då måste man ju säga det på ett sätt att de tjänar på det.
Vad kännetecknar en narcissist?
En narcissist, jag tror jag har skrivit en hel lista om det i min bok Härsketeknik. Men de ser sig själva som felfria. Umgås med folk som bekräftar deras självbild. Gör slut med människor som ger dem kritik. För att du förstår inte mig, jag är perfekt. Och då alla som ger kritik är negativa. Jag umgås inte med negativa människor. Man bara, fast det här är människor som kunde hjälpa dig att växa. Så att de kan aldrig se, de tar aldrig ansvar. Aldrig. Utan det är alla andras fel. Väldigt creepy.
Väldigt. Hur vet man när någon manipulerar en? Och vart går... Nu hoppar vi in på någonting helt annat. Men vart går gränsen för att en kille eller en flickvän...
Partner.
En partner är kontrollerande och svartsjuk. Vart går gränsen för kontrollerande och att man bryr sig?
Alltså, ja, precis. Det är svårt. Men jag tycker typ om du har på dig värsta sexiga klänningen och ska gå ut med dina kompisar, då kan väl, alltså om din snubbe, om din partner litar på dig, då kan du bara säga, gud vad fin du är. Det där måste du ha på dig någon gång när vi går på dejt. Istället för bara, ska du gå ut sådär? Jag bryr mig om det. Jag vill inte att något ska hända dig. Eller? Det finns massa snygga tjejer ute med tajta klänningar. Så att ofta så blir man lite paff och vet inte, när man får en dålig magkänsla så har man ju oftast inte så här svar på tal direkt. Och då kan man använda det jag kallar för paff-metoden, det vill säga att man säger så här, jag vet inte vad det är, men det är någonting som känns lite off nu. vi får prata om det här sen, nu ska jag gå ut. Och så får man tänka. Mm. Och kommer man på det nästa dag, 2 veckor, 3 veckor, det gör ingenting. Men bara man tar upp det.
Mm. Det var ett väldigt bra råd. Mm. Att man sätter någonting som känns lite konstigt nu. Mm. Vi pratar om det sen.
Mm. Precis, du menar säkert väl, men det landar fan inte bra i mig. Alltså, om man bara tänker på det, den du träffar, den du väljer att leva med är en person som kommer vara nära barn.
Mm.
Om man inte kan bry sig om sig själv så kan man i alla fall bry sig om sina så här, mentala barn. Framtida barn, ska de ha den här vardagen?
Mm.
Så att det är, ibland sätter vi inte ett värde på oss själva utan på ja, barn liksom. Mm.
Men det finns ju också alltså, destruktiva relationer med vänner.
Ja.
Och jag vet att många har svårt för att göra slut med en vän.
Mm.
Om det inte finns... Alltså man kan ju bara känna att så här, det här negativ energi, det dränerar mig. Men att det är svårt att förklara det för en annan, för en vän.
Mm.
Och göra slut med bara det i sitt huvud. Hur tycker du att man gör slut med en vän på ett bra sätt utan att såra den personen? Bara baserat på att man själv har en dålig känsla och inte får ut någonting av relationen.
Gud vad roligt. Jag har aldrig fått den frågan.
Va?
Nej, jag blev intervjuad så mycket om retorik. Jag skrev en bok om, den heter Vi måste prata, lätta lösningar på svåra samtal. Och då gjorde jag en sån nationell undersökning på de svåraste samtalen i Sverige.
Mm.
Och på, då ska vi se, på andra plats kommer att göra slut med en vän.
Ja.
För det är någonting vi inte pratar om.
Nej.
Det finns där familjeterapi, det finns parterapi, men det finns inte vänterapi.
Nej.
Utan det måste man dela med själv. Och det kan ju vara någon man varit vän med sjukt länge. Och så bara, nej men jag kan inte träffa dig just nu. Så att, men jag har gjort slut och haft vänner som är slut med mig också, skitjobbigt.
Ja.
Typ såhär, vänner som har gått in i familjefasen när jag har festat och bara, men jag tycker att vi är på så olika platser.
Mm.
Har ni gjort slut med en vän någon gång?
Absolut.
Ja, är det så? Det är. Men då är det väl att kanske säga det. Just, jag tycker oftast att det är en negativ energi eller att det bara handlar om den och den är som att liksom hakar upp sig och pratar om samma problem hela tiden. Och så känner man att det är så här, du har hamnat i någon negativ spiral. Du behöver hjälp för att just nu så är jag helt dränerad efter vi träffas.
Mm.
Jag vill vara vän med dig men jag vill inte umgås med den här sidan som du. Det var inte den jag träffade när vi blev vänner.
Mm.
Men jag har varit i den situationen och då svarade personen mig att men jag går igenom någonting jobbigt just nu. Ska inte du finnas där för mig då?
Jo.
Hur gör man då? Om man har funnits där för den personen och personen kanske går igenom en jobbig path helt enkelt. Men den har hållit på väldigt länge och man känner att det blir mer negativt än på hur...
Ja, men då säger du så, jag har varit där för dig så här många år och jag har varit där så mycket så att jag känner att jag får inte plats i vår vänskap.
Mm.
Utan det är ju du som har det större delet och jag känner att det är ge och ta. Självklart att man ska vara där för sina vänner, men nu handlar vår vänskap inte om mig längre, så det är inte en vänskap, det är ett du-skap.
Mm.
En sån tänker jag.
Ja.
För det kan ju vara att det är en som kidnappar hela utrymmet och vi sitter och ältar dina problem.
Mm.
Och det gör jag gärna. Men nu har jag gjort det i 4 år. Och jag pallar inte. Du behöver prata med en psykolog, inte med en kompis.
Mm.
Alltså, får man säga så? Jag är
jätteklart. Ja, det finns ju också bara så mycket man kan göra som vän.
Ja.
Alltså, så är det ju.
Mm. Och sen ska ju vänskap vara ganska okomplicerat, tänker jag.
Mm.
Och det är klart att man ska vara där för varandra, men du ska inte vara en psykolog, kanske?
Nej.
Ja, för är man singel till exempel så spenderar man ju väldigt mycket tid med sina vänner.
Ja, det är så centralt.
Och ens vänner påverkar en så mycket.
Ja.
Jag lyssnade på, vad heter han? Den amerikanske motivational speaker. Typ. Han brukar alltid säga att tänk, människorna du umgås med, vad har du för känsla efter att du lämnar de människorna?
Tony Robbins eller?
Vad har du för känsla efter att du lämnar? Är du glad? Är du dränerad? Är du trött? Eller är du positiv? Har du en negativ känsla mer än 3-4 gånger på raken när du träffar en person, då kanske den personen inte ska vara i ditt liv, för att den tar mer än vad den ger.
Så. Och det kan man ju också tänka kring sig själv. Vad ger du för känsla när du går in i ett rum?
Mm.
Liksom, lyser rummet upp?
Sant.
Sjunker de ner?
Mm.
Så att man får lite självinsikt. Och jag tycker det läskiga är folk som säger så här, alla tycker att de är så taskiga mot mig. Men jag vill säga, om alla ger dig samma feedback, finns det inte någonting du kan liksom växa av här? Jag är tacksam att, så här, att jag har kompisar som har gett mig chans att växa och utvecklas. Förut så var vi ett tjejgäng och vi alla hängde och var jättenära. Det var så här, 20-årsåldern när man är som tajtats. Och då brukade jag vädra vad jag tyckte om den här negativa kompisen till oss. Och då säger en kompis, men vet du Elaine, jag vill inte vara taskig, men nu känns det som att allt du gör är att snacka skit om den här kompisen. Och jag tror inte du menar någonting, men det får mig att undra, pratar du så här om mig till de andra? Men gud förlåt, jag hade ingen aning om det. Hon bara, kan vi bara inte prata om henne framöver? Kan inte du och jag ha vår egen relation? Mm. Så att man vågar ge feedback innan det är för sent.
Gud ja.
Hon hade lika gärna kunnat samla det här och bara känt, jag litar inte på Elaine.
Ja, nej. Såklart.
100%. Och det är så viktigt att kunna ha vänner som säger sånt till en också. För det är så man också formar en vänskap. Vänskap är ju inte bara någon du träffas och bara har roligt med heller. Nej. Man ska ju också kunna, så här funkar jag. När du säger så här så känner jag så här. När du pratar om din kompis får det mig och ifrågasätta om du pratar likadant om mig till exempel, i ditt fall då.
Ja. Ja, men precis. Och sen så ni också som är så här ändå offentliga personer. Ett råd är ju verkligen att inte hänga med fans, alltså för mycket, för att det kan bli att, eller så här, det finns fans som är fantastiska, men jag tänker i ert fall ni är så stora att det finns de som är publika personer som bara umgås med ja-sägare. Mm. Bara, ja men du är så bra, okej, det, allt du säger är fantastiskt. Då tror jag man kan tappa huvudet och
absolut
få så här höjdsjuka som det kallas, att man liksom tror för mycket om sig själv och jag har rätt och någon som säger emot, du är bara negativ så jag tänker inte umgås med dig.
Nej.
Inte så missunna mig. Alltså jag har haft så många människor i mitt liv, alltså sen jag flyttade till Stockholm framförallt. Att man ser, så man träffar någon och sen så ser man hur den bara är med folk som gasar dem så mycket så att de såhär, sjuft! Det är som att man fyller på en ballong med helium. Mm. Och sen så bara, ja, hallå, hej! Mm. Och det blir så tråkigt att se. Men då, det går, jag har slutat umgås med jättemånga sådana människor.
Men shit, vad intressant att du säger det. För jag snackade med, han heter Herman Lindqvist. Han är så här historiker och brukar alltid prata om kungafamiljen. Jag träffade honom en gång och då frågade honom så här, hur är kungafamiljen? Jag sökte jobb hos kungen, jag fick ingen jobb. Oh, shit. Hur är de? Han bara, de är jättetrevliga. Men de som jobbar runt omkring kungafamiljen är väldigt otrevliga. De är strålskadade. Jag bara, vad är det? Nej, de har fått så mycket av kungafamiljens stjärnglans att de tror att de har en själva. Det är så här, variant på heliumballongen.
Ja, men det är också vissa gånger så är typ, ja, men säg stora profiler eller kända människor generellt, att deras entourage ofta är
otrevliga.
Otrevligare och har mer hybris än vad personen som är liksom den stjärnan i gänget har. För att de också har blivit exakt så.
Strålskadad.
Eller hur? Stjärnglansen. Det kom jag var ute för några år sedan och då var Zlatan på den här klubben. Mm. Och han hade ett gäng som kände mitt gäng. Mm. Lite grann. Så då, du vet, när man hamnar två in, då måste man börja kallprata. Och då var det en snubbe där som var så här, jättestroppig mot mig. Mm. Och jag bara, alltså, jag vet att du känner Zlatan. Mm. Men jag är här för att jag pratar med dig. Våra gäng verkar känna varandra. Du behöver inte vara så stroppig. Nej. Jag är inte intresserad av att ha dig som en transportsträcka till Zlatan. Nej. Jag pratar för att vara trevlig med dig. Så han bara, oj. Okay.
Sa du det till honom?
Jag hörde mig själv säga det.
Nej, men jag tycker att det är bra.
Nej, men, och då blev han trevlig. Han bara, förlåt. Och då förklarar han också, det är så många som använder oss som språngbräde till Zlatan. Mm. Jag bara, okej, jag fattar. Men du är inget språngbräde, du är en person. Mm. Jag ska snart gå hem till mina kids. Ja. Så att, ha en trevlig kväll.
Ja.
Så.
Bra. Ja, vi fick faktiskt in en fråga om det. Vi la ju upp att du skulle komma hit. Ja och vi fick in jättemycket bra frågor. En av dem var, hur kall pratar man?
Det är det värsta jag vet.
Jag är extrovert, men jag tycker till och med att kallprata är så obekvämt. Jag går på så mycket event, men jag tycker det är så jobbigt varje gång jag ska på event. Jag tycker det är så stelt och så... stelt. Vad ska man prata med personer man inte känner om? Vad är en icebreaker?
Alltså, jag tycker det är skitsvårt. Ja, det är nästan alltid så att folk frågar så här, men vad heter du? Men det är bra start så här. Vad heter du? Och, men sen så brukar folk fråga vad man jobbar med och fint väder och såna där saker. Men jag tänker lite så här, kallprata, det handlar ju väldigt mycket om att få den andra att vilja prata med dig.
Mm.
Så att ställa massa frågor, men vad brinner du för och vad gör du på fritiden? Vi tycker om att prata om saker vi tycker om.
Mm.
Så vad är det bästa du tycker om att göra? Så att det inte är så här status, pricka av status liksom. Vad bor du, vad jobbar du, är du gift? Skit i det där. Utan mer, vad brinner du för, vad tycker du är kul? Och, kollar du på någon serie nu? Kan du rekommendera någon? Sådär.
Jag brukar alltid prata om vad jag... Alltså såhär, jag är så stel när det kommer till kallprat. Alltså jag är så dålig. Jag hade velat ha dig analysera mig när jag går ut någon gång. Jag brukar alltid typ prata om vad jag har varit med om på väg dit.
Ja, men det går typ. Väl.
Ja, och försöka få in det där. Kanske analysera vad personen har på sig. Ja, okej, men du älskar skor till exempel. Och försöka komma in på typ det.
Ja, men det är väl bra. Men vadå, brukar du berätta vad som händer på vägen till minglet?
Ja men typ, eller om jag kanske...
Men händer det någonting på vägen? Då måste det hända grejer.
Ja, om du har gjort
jag gick
det.
På tunnelbanan och den var blå. Vilken färg var det på din?
Ja men typ. Ja. Det, eller om jag har suttit i någon trafik typ. Det är alltid trafik på vägen. Men det är så bajsnödigt, får man säga så.
Nej men det är bättre än väder, för vädret är slut. Det regnar. Hjälp! Har du ett paraply?
Alltså, säger någon vädret och slutar mig lyssna.
Ja.
Jag blir så att jag överkompenserar när folk inte vill prata. Då pratar jag bara på. Jag blir att jag håller så fucking mycket låda då. Tills det kommer in någon som också kan prata.
Men jag tror man kan lära känna folk genom så här, lite knappa frågor. Det som har gått bra för mig på mingel, när jag har tvingat mig själv och jag använder de tipsen jag ger, det är så här, att man lär känna dem genom med lite knappa frågor. Som så här, men om du hade varit haft en superkraft, vad hade det varit? Det är så här, oj, då brukar jag reagera så här, shit, det här var oväntat fråga. Då brukar jag glittra lite i ögonen. Jag skulle typ bli osynlig och, varför det? Alltså då lär man ju känna personen på det sättet.
Mm. Vad hade du haft för superkraft?
Jag hade knäppt med fingrarna och så hade folk blivit snälla.
Oj, wow.
Det hade varit min superkraft.
Vad hade du haft för superkraft?
Jag hade nog velat... läsa tankar.
Oj, nej, det hade jag velat veta.
Nej, jag hade nog fan inte.
Hade brutit ihop.
Vad hade du velat ha för superkraft?
Jag hade velat kunna alla språk flytande. Alltså kunna läsa, skriva och prata alla språk i världen.
Gud, jag ångrar mig direkt.
Du får så här.
Ja, men alltså, bara komma in och... Gud, vad häftigt.
Det hade varit så jävla coolt.
Typ kunna prata mandarin flytande.
Ja. Koreanska. Nu, alltså, shit vad coolt efter Squid Games. Det vore... De säger alltid, alltså i slutet va, de har någon så här ljud. Jag har lärt mig säga, oppa, tror jag. Det var typ så här älskling. Oppi. Det är typ det mest nedlandade att man ska lära sig koreanska nu.
Mm-hmm.
Efter Squid Games.
Ja, förmodligen.
Jag är inte förvånat mig.
Men det är en nice känsla när folk bara, åh gud, kan du mitt språk? Mm. Då gillar de igen automatiskt nästan.
Oj, ja. En liten...
Ska man börja säga älskling till alla dem? Okej. Okay. Ska vi avsluta med och fråga vad du tycker om vår retorik?
Nej, men...
Du har fått för liksom intryck av hur vi liksom för oss rent...
Retoriskt.
Du är helt ärlig.
Men det är så roligt. Det är så många som tror att man som retoriker sitter och analyserar vad alla gör. Mm. Jag gör ju inte det. Jag försöker bara ha koll på alla grodor så att jag inte säger någonting. Gud, vad sa jag nu? Så att, nej, men ni har ju den retoriken som jag önskar att alla hade när de höll presentationer, när de satt i arbetsintervjuer, att man är lite chillad med pondus. Så pondus, chill. Det är en härlig kombo.
Nice! Det är en komplimang.
Ja, och behåll era dialekter, snälla.
Tack, jag älskar göteborgska. Om du hade fått, du sa aldrig. Du hade velat ha skånska, Elin.
Ja, i sängen.
Vad var det, skånska i sängen?
Ja, göteborgska när man ska få nya vänner och folk ska tycka om en. Och norrländska när jag ska liksom, när folk ska tro på mig.
Och du ska förhandla.
Ja, 100%.
Du då, Antti?
Ja, men alltså jag gillar min dialekt mycket, för alltså det är hemma för mig. Men alltså jag hade inte hatat att prata göteborgska, men jag tror inte att jag hade uppskattat göteborgska lika mycket om jag själv hade haft det.
Nej, jag fattar.
Så jag tror hellre att jag bara är på andra sidan och bara uppskattar det, för hör du, jag tror inte du hör göteborgska lika mycket som jag gör, eller?
Nej, jag tycker inte jag pratar så mycket göteborgska.
Nej, och när du är hemma i Göteborg tänker du på att dialekten är liksom som den är.
Nej.
Nej, det är det.
Jag hör inte den.
Nej, och det gör inte jag heller med min egen. Mm. Så jag tror inte att jag skulle vilja inte höra göteborgskan.
Mm.
Så jag tror hellre jag är kvar där jag är och man kan uppskatta.
Fattar. Mm. Ja.
Tack snälla.
Nej men alltså, fy fan vad kul att du kom.
Jättemysigt. Tack snälla för att jag fick.
Gött snack och så bra energi.
Ja men verkligen. Och jag har fått svar på så mycket frågor. Alltså allt ifrån jobbsammanhang till härskartekniker till, ja men du vet.
Porrskadade killar.
Ja, destruktiva förhållanden och dating, allt möjligt.
Vad roligt.
Verkligen så kul att du är här. Vad heter du på Instagram? Vad heter din podd?
Ja, podden heter Snacka snyggt och Instagram Elaine Eksvard.
Mm.
Yes. Och TikTok?
Ja, just det. Elaine Eksvard. Gud vad jag var osäker
där. Vi kommer länka alla dina kanaler i beskrivningen också. Så att
tack snälla.
Mm. Mm.
Tack för att vi fick komma.
Ja, men tack så jättemycket tack till er som har lyssnat.
Och har ni några frågor så är det bara att skriva det till Elaine.
Jag svarar.
Kör på.
Puss och kram.
Puss. Hej hej. Vad är de nu, vad är de? FB de kan inte se dem. Alla de som inte trodde på mig. Ah shit. Prova är de nu, vad är de? Fucking nej, du ska inte se dem. Ah shit.